Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Domarna efter händelsen i Knutby 2004 är fastställda. Under hela utredningen och under rättegången har mediernas intresse varit enormt. Och intresset för Knutby kommer inte att försvinna. Det är något med församlingen i Knutby som fortsätter att fascinera. 10 år senare visar Kalla fakta i TV4 ett program om Knutby och ser tillbaka på det som hänt.
För snart 10 år sedan skakades frikyrkoförsamlingen här i Knutby av ett morddrama. Sektliknande förhållande avslöjades och mord, sex och anonyma sms förekom dagligen i pressen. Samtidigt utpekades en av ledarna i församlingen som Kristi brud. Men vad har egentligen hänt sedan dess? Kalla fakta återvänder till Knutby.
Mycket har hänt i Knutby sedan 2004. Församlingen säger att de försökt gå vidare, att allt det som hände i församlingen berodde på Helge Fossmo.
Vi drabbades av en ond människa. Punkt.
2008 drar Åsa Waldau sig tillbaka som pastor.
Jag känner att det är tid för mig att gå vidare och göra andra saker. Men det känns bra i ett bra läge just nu, därför att församlingen mår bra och allting har liksom lugnat ner sig från de omständigheter som var 2004.
Det berättas att hon nu är en vanlig medlem. Hon skriver böcker, spelar in skivor och församlingen har öppnat ett spa som de visar upp när media besöker dem. Vi hör Åsa Waldau berätta att hon mest brukar klippa hår.
Men jag brukar mest klippa, det är det jag är bäst på. Jag är inte så haj på naglar och fotvård.
Åsa Waldau styr inte längre församlingen. Hon säger att hon lever ett tillbakadraget liv, men ändå syns hon ofta i media.
Alltså hon är ju i en massa olika tv-program. Hon blir intervjuad av Janne Josefsson i Debatt. Hon blir intervjuad av Alex Schulman. Han utbrister mitt i intervjun: vad vacker du är. Hon ställer upp på en massa olika jippon liksom.
Åsa Waldau är inte och har aldrig varit Kristi brud. Det var Helges idé. 2014, samma år som Kalla fakta vände tillbaka till Knutby, är Åsa Waldau med i Skavlan på SVT.
Och där får hon ju frågor om hon är Kristi brud. Men nekar. Och det gör hon varje gång hon får den frågan.
Åsa nekar. Men hon erkänner att bilden av henne som Kristi brud har påverkat hennes liv. Det felaktiga utpekandet gör att hennes liv är begränsat.
Bara känslan av varenda gång jag går någonstans, om jag går in på en mack eller någonting. Så går, jag vet de första åren man var ute, det var löpsedlar överallt, det var tidningar igen. Alla kände igen mig i hela det här landet. Och min enda tanke var det här. Jag vill skrika ut till alla. Jag är inte som det står. Jag har inte gjort det som står. Och då har det blivit att jag har undvikit det där. Jag går inte ut. Jag går inte ut själv.
Jag går inte ut själv?
Nej. Jag går inte ut på stan eller någonting själv.
I samma avsnitt av Skavlan är den gamla Baywatch-stjärnan David Hasselhoff med. Han har inte följt media i Sverige och han har ingen aning om vem kvinnan som sitter mitt emot honom i tv-studion är. Han ställer den självklara frågan.
I don't know that much about you. I think you're a lovely lady. You're very pretty and I love your outfit. And tell me, why are you famous? Why are you famous?
Well, it take a lifetime to explain it.
We take a lot of time. Well, that's okay. Famous. We have at least an hour.
Det är varmt uppsluppet. Det som hände i Knutby för 10 år sedan ligger bakom dem. Men stämmer det verkligen? Har läraren om Kristi brud försvunnit? Och har Åsa Waldau verkligen klivit av rollen som ledare?
Men har hon verkligen trätt tillbaka som ledare? De källor vi har bland före detta medlemmar ger oss en motsatt bild.
Det här är sektmordet i Knutby. En berättelse om ett mord. En sekt. En värld av lögner, sex, underkastelse och kontroll. Det här fjärde avsnittet kallar vi för Bruden kräver sitt guld. Jag som berättar den här historien heter Simon Moser. Åsa Waldaus relation till media är dubbel. Å ena sidan säger hon sig leva ett tillbakadraget liv. Hon vill inte ha uppmärksamhet. Å andra sidan syns hon ofta i tv och låter sig intervjuas i radio. I den här podden har vi hört flera klipp med Åsa när hon medverkar i media.
Jag tror att Åsa Waldau har trivts otroligt bra i rampljuset. Men hon är ju också en kvinna som har blivit väldigt arg och upprörd på de journalister som har gått henne emot.
Anna Lindman är journalist och författare. Hon har bland annat skrivit boken Sekten, ett reportage om Knutby, Philadelphia, som på djupet berättar om vad som hände med församlingen efter 2004.
Mig har hon aldrig gillat. Finns andra hon har gillat bättre. Men hon älskade nog ändå att vi alla ville prata med henne. Det tror jag.
Det är många som vill prata med Åsa Waldau åren efter det att hennes syster mördats och hon pekats ut som Kristi brud. Åsa Waldau har en mystik kring sig oavsett om hon kliver tillbaka som ledare för Knutby Philadelphia eller ej.
Men hon porträtteras ju som en person som det är något fuffens med, men som alla ändå är bergtagna av. Hon får ju som en är av att vara en väldigt karismatisk och stark människa, men också som att hon skulle kunna vara lite farlig. Jag tror att bland gemene man så finns det massa funderingar så här. Vad hade hon med mordet att göra? Vad hade hon för inverkan på Helge? Hur behandlar hon medlemmarna där ute? Allt det här viskas det ju om. Och hon kanske sänder någon form av signaler som gör att folk förstår att man skulle kunna vara rädd för henne. Men det finns ju ingenting. Det finns ju ingen information. Församlingen tiger ju som muren.
För polisen är händelserna 2004 uppklarade. Det finns inget mer att gå på. Två personer är dömda. Helge Fossmo till livstidsfängelse. Sara Svensson till rättspsykiatrisk vård. Men samtidigt tror sig polisen veta att det fortfarande pågår märkliga saker i Knutby. Det kommer vittnesmål om att medlemmarna styrs på ett sätt som påminner om en sekt. Och frågan är om Åsa Waldau verkligen klivit tillbaka som ledare. Avhoppare från församlingen vittnar om något annat. Att det är hon som fortfarande styr. För samtidigt som Åsa blir mer och mer av en kändis så pågår det helt andra saker bakom den putsade fasaden i Knutby. Församlingen lever i skräck. Som journalist på SVT med inriktning på religion och livsåskådning är Anna Lindman en av dem som åker till Knutby för att intervjua Åsa Waldau. Innan intervjun har hon blivit varnad av kollegor om att Åsa kan vara manipulativ.
Och när vi kommer dit då så börjar fotografen filma så fort jag kliver ur bilen. Och han vill filma liksom det autentiska mötet mellan mig och Åsa. Så jag går upp där på trappen och ringer på dörren. Och då är det ju som att hon har stått och väntat liksom. Men då kastas dörren upp och så kommer hon ut och så kramar hon om mig. Som om vi kände varandra väldigt, väldigt väl. Och jag blir liksom helt perplex och tagen. För jag har ju tänkt, såklart som journalist, det är jätteviktigt att jag har en ganska neutral och objektivt förhållningssätt. Även om jag var intresserad av att få höra hennes version så var ju det här en person som var väldigt kritiserad och jag hade ganska många kritiska frågor med mig. Det kändes jättekonstigt att den här scenen skulle börja med en sån innerlig kram. Så jag backar och förklarar för henne att vi känner inte varandra så där väl. Det här är något lurendrejeri inför tittarna. Det går inte. Jag har aldrig träffat dig förut. Vi måste göra om det här och så hälsar vi som vanliga människor gör i hand. Och då blev hon ju oerhört kränkt. Och det är ju första gången som jag såg hennes svarta ögon.
Åsas svarta blick är omvittnad. Inte bara bland journalister utan i högsta grad av församlingens medlemmar. För idén om nåd och att hamna utanför nåden finns kvar. Det är Åsa som bestämmer vem som är rätt och vem som är fel. Det är hon som bestämmer vad medlemmarna ska göra och inte göra. Hon är fortfarande den som Jesus kommer gifta sig med när han kommer tillbaka. Hon är Kristi brud. Men det är en av många hemligheter som inte får komma ut.
Det är ju mängder av medlemmar här som har brutit med sina föräldrar, med sina syskon, med sina gamla vänner. Därför att de har fått veta att de gamla anhöriga lever syndiga liv och att det är orent att vara nära dem och så. Så att de är ju isolerade i sin grupp. Men sen har de ju också allt fler hemligheter tillsammans. Deras liv är ju numera omgärdat av mörka, mörka hemligheter.
Åren efter mordet i Knutby lever fortfarande idén om Kristi brud och den har vuxit sig ännu starkare. Precis som Jesus hade 12 lärjungar har Åsa nu 12 personer omkring sig som är den innersta kretsen. Människor som vikt sina liv åt henne som bruden som Jesus ska gifta sig med på den yttersta dagen. De 12 ingår i något som kallas för bordet.
Läran om Kristi brud och Kristi bruds makt i församlingen har ju eskalerat under de här åren. Hon har ju fått en fullständigt maktfullkomlig ställning i församlingen. Runt sig har hon ständigt människor som bara jobbar med och för henne. I hennes hem. De väcker henne på morgonen, ger henne kaffe. Då har de varit där och städat innan på morgonen. De badar henne, smörjer in henne, masserar henne. De lagar hennes mat. De hjälper henne med hennes barn. Hon har fullständig service.
Kontrollen har ökat i församlingen. Och även om det ibland kunde finnas våld innan 2004 blir det nu ännu mer närvarande.
Våldet börjar ganska tidigt. Men eskalerar under tiden efter mordet. Men att man tillrättavisas också fysiskt för att man har gjort något fel. Det är ganska vanligt förekommande i Knutby, Philadelphia.
Anna Lindman har gjort flera tv-program om församlingen i Knutby. 2020 sänds hennes Uppdrag granskning där hon träffar medlemmarna i församlingen. Vi hör Emma Genbäck och Peter Genbäck.
Jag minns inte vad det var hon var arg för. Det var ju en alla tusen gånger hon var arg. Men just den här gången så slår hon plötsligt bara till mig med handen.
Det här är kärlek. Den Gud älskar, den agar han, säger Bibeln. Riktig kärlek säger sanningen till dig.
En anonym medlem som kallar sig Pernilla berättar.
Och jag minns väl första gången jag blev misshandlad av Åsa. Helt liksom som en blixt från en klar himmel så får jag en rungande örfil.
Efter slagen måste ibland medlemmarna be om ursäkt för att Åsa fått ont i handen då hon varit tvungen att slå så hårt. Ändå är närheten till Åsa någonting man strävar efter. Pernilla berättar.
Vi hade olika tårtbitar. Och min del var ju att hon hade kläder som var fina. Att hennes smink sköttes, att smycken sköttes. Jag skulle ha min yttersta glädje i att göra henne redo. Alltså klä henne, smycka henne. Så att hon kände sig liksom peppad. Att nu är det nog dags att Jesus kommer.
När Åsa Valda och Kristi brud kliver ur duschen på morgonen är hennes handduk varm. Någon av kvinnorna som följer varje steg hon tar har tumlat den. Hon lever sitt liv som om hon bodde på spa året om. Men det är inte mycket som får gå fel. Att hamna utanför nåden är hela tiden närvarande som ett hot.
Så att de här kvinnorna som jobbade hos Åsa till exempel kunde ju, om de serverade kaffet lite för svalt, få en örfil. Eller om de sa fel sak, svarade fel sak eller inte verkade tillräckligt glada eller inte verkade tillräckligt hängivna, så kunde de få slag med tillhyggen över kroppen eller bli luggade. Eller en kvinna berättar hur hon... Åsa tog tag i hennes hår och slet henne framför spegeln och sa, titta på ditt trots, titta på din upprorsande, vad ful du är en vidrig människa. Den typen av psykisk misshandel kopplat till fysisk misshandel varje dag, långa arbetspass i Åsas hus har brutit ner de här människorna så att de faktiskt, när de blir inlåsna i en städskrubb, kan tänka att de förtjänar att stå där.
Anledningen till att Åsa inte längre arbetar som pastor är att ingen tid får gå förlorad. Hon har klivit tillbaka för att på heltid vänta på Jesus. All tid måste fokuseras på att Jesus ska komma. Hon arbetar inte längre utan lever på presenter och pengar som hon får av församlingens medlemmar. Guld uppskattar hon extra mycket och församlingens medlemmar ses ofta på guldfynd inne i Uppsala.
Det är ju många som vittnar om att de har skänkt gåvor och att de fick veta att guld var det finaste som man skulle ge till en drottning. Så de har ju skänkt pengar och guld och presenter på olika sätt för att stå väl inför Åsa.
Förutom presenter så skänker nu de som står henne närmast 10% av sin inkomst. Inte till församlingen, vilket som är brukligt, utan direkt till Åsa. Och det är inte bara kvinnor Åsa har runt omkring sig. I församlingen finns nu även begreppet lyktstolpe.
Lyktstolpe är ju ett sånt udda ord. Och från början trodde jag, vilket jag tror att de flesta församlingsmedlemmar under hela tiden trodde, att en lyktstolpe var en man som skulle lysa upp vägen för Åsa. Alltså någon som skulle hjälpa henne att komma närmare Jesus och lysa vägen mot Jesus. Men ju längre intervjuer vi gjorde och ju fler intervjuer vi gjorde, så började vi också förstå att det fanns ett system av att det här också handlade om sexuella tjänster för Åsa. Alltså att män kunde få i uppdrag att utföra sexuella tjänster för Åsa.
Den före detta medlemmen Pernilla berättar i Uppdrag granskning från 2020.
Lyktstolpe, det låter ju helt sjukt. Men det skulle vara män som Åsa fann attraktiva. De skulle ju då bli helt döda från sig själva. Så att de kunde släppa på Jesu kärlek, Jesu åtrå till Åsa.
Då blev man kallad Jesus helt enkelt i den sexuella akten. Att man gjorde för Åsa sexuellt det Jesus inte kunde göra eftersom han inte hämtat henne än. Och eftersom hon var på jorden och han i himlen. Så man var Jesus ställföreträdande i sängen med Åsa helt enkelt.
Du lyssnar på en nådiodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
När Helge Fossmo försvinner så ersätts han av en annan stark manlig ledare.
En stor anledning till eskaleringen är ju att Åsa får en ny partnerpastor så att säga, Urban. Och Urban kommer ju till församlingen långt tidigare, men när Helge försvinner och hamnar i fängelse, då kliver ju han fram och får en position vid Åsas sida som den nya starka manliga ledaren bredvid henne.
Mellan Urban och Åsa uppstår någonting som man skulle kunna kalla för ett teologiskt system. Åsa ses som domaren och Urban ses som fångvaktaren. Han menar att församlingen måste vara i perfekt skick för att Jesus ska kunna nå fram till Åsa.
Det är han som har ansvar för allt som sker utanför Åsas hus. Så han ska tukta, förmana, själavårda människor till att komma rätt. Och när de kommer rätt så att Åsa mår bra, då kommer Jesus komma tillbaka. Så det är i det här spänningsfältet mellan att Åsa mår dåligt och kan Jesus inte komma. Åsa mår dåligt för att ingen beter sig som de borde. Alltså måste han få dem att bete sig bättre. Då kommer Jesus komma tillbaka. Och i den skräcken som uppstår i det där systemet lever alla.
Vi hör Pernilla ifrån Uppdrag granskning.
Han var liksom den som bestämde. Ja, men idag är du rätt. Så då kan du komma till Åsa. Och de som var fel, som var fångar, de hade gjort så djupt fel. De skulle betala tillbaka. På något sätt så skulle de hitta en väg tillbaka till Åsa. Det var ju då det här började med att det stod jämnt blommor utanför hennes dörr för att folk i församlingen försökte att nå fram med sin kärlek till henne.
Allt går ut på att få Åsas kärlek, att få vara i nåd hos Åsa. Och det är inte bara hon som bestraffar fysiskt.
Men det som är intressant också med Knutby Philadelphia, det är ju att man också börjar bestraffa nedåt i hierarkin. Så att någon kan få i uppgift av Åsa eller Urban att fysiskt bestraffa någon längre ner. Och då kan det vara också att du måste få den här personen att bekänna sin synd, eller du måste få den här personen att komma rätt. Du måste göra vad som krävs, du måste tukta den här personen att komma rätt. Vilket gjorde att många gick runt och delade ut bestraffningar neråt i hierarkin. Vilket ju gör dem alla till medskyldiga.
Församlingen väntar på Jesus och när han kommer måste allt vara perfekt. Alla husen måste renoveras, allt måste fixas. Och det är Åsa Waldau som bestämmer allt. Hon väljer färg till församlingsmedlemmarnas badrum. Hon bestämmer vilka som ska gifta sig, vilka som ska ha barn och vilka som ska ha sex. Vi hör Emma Genbäck i HBO-serien I blind tro.
Det började med att hon målade om Helges hus då efteråt. Och det var ju någon slags tanke om att måla över allt det hemska som hade hänt. Liksom. Och sen fortsatte det där och rullade på och blev bara mer och mer. Så att hon var väl inne i varenda liksom hem i församlingen och skulle göra om. Och det blev ju på något sätt någon slags outtalat en ära att hon skulle vara med och hjälpa till. Jag brukar tänka ibland om församlingsmedlemmens, hennes dockskåp som hon liksom... Hon placerade dockorna i olika rum där hon tyckte de passade. Och sen så målade hon om som hon ville och satte på vilka kläder hon ville och lekte med oss.
Under Helge Fossmos tid i församlingen hade Åsa och han en sexuell relation för att komma närmare Gud. Och sexet är någonting som återkommer även efter 2004.
Det är ju skrämmande att det här fanns ju redan med Helge, att man kunde ha sex som en del av kampen för Åsa och kampen för Jesus. Och som en lydnadshandling för Gud. Det här är ju en teologi som på något sätt nu kommer tillbaka via Urban.
Under flera år har Åsa och Urban en sexuell relation. Men Urban har också sex med andra kvinnor i församlingen.
Som han har menat ingått i vad han kallade för Urbans hus. Alltså som har varit en del av hans kamp för Åsa. Och det har handlat om själavård som har blivit sex.
Patrik Waldau, som redan som tonåring gifte sig med Åsa, har fått en ny kvinna tilldelad till sig eftersom Åsa ska gifta sig med Jesus. Han lever nu ihop med Maria. Men Urban vill att Maria och Patriks relation ska upphöra. Han vill att Maria ska ingå i Urbans hus. En annan av kvinnorna i Urbans hus är bara 17 år. Och det är de allt mer trassliga sexuella relationerna som till sist leder till slutet för sekten i Knutby.
Det börjar egentligen 2016, men det är ju att Åsa och Peter Genbeck och ett par församlingsmedlemmar till blir inbjudna att medverka i en konferens i Kanada. Och när de är borta från församlingen, då framkommer detta att Urban har en sexuell relation med den här tonåringen i församlingen.
Patrik, som redan har förlorat Maria till Urban, reagerar nu starkt.
Detta uppdagas. Patrik blir fruktansvärt arg, men han har under den här perioden själv blivit förklarad vara fel. Så han har ingen makt att prata, ingen makt att korrigera Urban. Så det uppstår en stor konflikt. Och så är det ett par medlemmar till som liksom får nog. Så när Åsa Valda och Peter Genbeck kommer tillbaka ifrån Kanada, då är detta refs- och rättarting liksom igång. Allt mer läggs på bordet. Åsa blir konfronterad med de här affärerna som Urban har haft med ett flertal kvinnor. Hon tar honom i försvar först, men det slutar med att Peter Genbeck, då, som är föreståndare för församlingen, tar Urban ur hans pastortjänst och ber honom lämna församlingen. Och han hoppar upp på sin motorcykel och åker därifrån. Och kort efter så lämnar också Åsa.
Från Knutby ska det utgå en eld. Men elden har nu bränt ner allt det som var fint. Och Knutby Philadelphia församlingen ligger i aska. Men historien om Knutby Philadelphia är inte riktigt slut ännu.
I den här turbulensen så är det ju så otroligt mycket som händer i medlemmarna. De börjar plötsligt förstå hur manipulerade de har varit. Plötsligt får man och hustru återförenas efter att ha varit tvungna att leva isär länge. Det är barn som plötsligt får vara med sina föräldrar. Det är liksom, det är så otroligt många skadade relationer som plötsligt liksom, plötsligt finns det ingen att vara fel inför. De har varit livrädda att vara fel i så många år. Plötsligt är Åsa bara borta.
När medlemmarna börjar prata med varandra utan Åsas övervakning, utan Åsas bestraffningar, ser de plötsligt annorlunda på vad det är de varit med om. Fler och fler lämnar församlingen. Vi hör en före detta medlem som kallas för Karin i Uppdrag granskning från 2020.
Jag var glad över att det blev ett slut på allting. Jag tror inte det var många månader bort innan de första självmorden hade skett annars. Jag är ganska säker på det, att det var många människor som var snuddande nära.
Församlingen i Knutby läggs ner i maj 2019. Peter Genbeck, som är en av de pastorer som stått Åsa närmast, som varit ansiktet utåt för församlingen och gång på gång nekat till att Kristi brud funnits mitt ibland dem, han som varit Åsas lydiga soldat, befinner sig nu i fritt fall. Vad har han egentligen gjort? Vad har han varit delaktig i?
Jag ringer honom där då, den här hösten, och frågar vad som har hänt. Och då det första han säger till mig är ju så här: jag har ljugit för dig. Och jag har väntat på att du ska ringa, men jag har ljugit för dig under alla de här åren.
Och Peter Genbeck vill inte bara berätta sanningen för journalister.
Han bestämmer sig för att gå till polisen. Och erkänner att han själv har slagit en pastorskollega. Och han berättar om allt han vet att Åsa och Urban har gjort. Och åklagaren väcker ett åtal.
Sveriges Radio rapporterar.
Tre tidigare högt uppsatta församlingsmedlemmar i Knutbyförsamlingen åtalas alltså nu. Två åtalas för misshandel och en för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
Åsa Waldau åtalas nu för misshandel vid 14 tillfällen mot 6 före detta medlemmar i församlingen. 5 kvinnor och en man vittnar om Åsas våld. Urban Fält åtalas för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Och Peter Genbeck åtalas för olaga tvång och misshandel efter det att han misshandlat en pastors kollega.
Så alla de andra saker som har vittnats om, det är ganska viktigt att ta upp det tycker jag. Som handlar om att man inte har fått ta hand om sina egna barn. Eller som handlar om att man har skänkt en massa pengar för att komma i nåd. Eller som handlar om att man har gett gåvor av guld. Eller att man har jobbat dygnet runt i Åsas hem. Eller att man har tvingats att skilja sig eller tvingats att gifta sig. Eller vad man nu ska säga. Allt det man manipulerades till. Det har ju också vittnats om, men det har inte lett till något åtal. Utan det är ju bara de här blåmärkena, de fysiska sakerna som har lett till åtal.
När domen faller i mars 2020 fälls Åsa för 8 fall av misshandel. Flera av brotten har inte kunnat styrkas och preskriptionstiden har gått ut för andra.
Hon döms för att ha sparkat en av målsägandena i magen. Och att ha tagit ett grepp om hennes huvud och dunkat emot en vägg upprepade gånger. Hon döms för att ha slagit en annan kvinna i ansiktet flera gånger med en flugsmälla. Och för att upprepade gånger med knytnävarna slagit henne på brösten. Hon döms för att ha misshandlat en kvinna, slitit i hennes hår, bitit henne i nacken, rivit henne över kroppen och slagit henne med sina händer. Och för att ha slagit en manlig pastor i ansiktet tills han blödde näsblod. Och så döms hon för att ha tvingat ner en ung kvinna på golvet och stampat på hennes kropp.
Åsa Waldau döms till villkorlig dom och samhällstjänst. Pastorn Urban Fält döms till villkorlig dom och samhällstjänst för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Peter Genbeck döms till villkorlig dom. Under rättegången nekar Åsa till att hon skulle misshandlat någon. Men hon erkänner att hon i trängda situationer kan ha slagit någon med en öppen hand för att väcka eller lugna någon. Men hon som varit Kristi brud, vad är då hennes förklaring till att medlemmar i Knutby Philadelphia återigen hamnat i en rättegång på grund av det som skett i församlingen?
Jag och min kollega på Uppdrag granskning fick ju tag i henne innan åtalet var väckt, då när det bara fanns en anmälan gjord. Då hade hon ju gömt sig i en liten ort. Och vi hittade henne där och vi fick ju prata med henne. Och då frågade vi ju det, om hur hon svarade på den här kritiken från så många medlemmar, att hon har slagit och att hon har misshandlat och så. Och då förnekade hon ju allt det. Hon menar att det har varit pressade situationer, men att de har varit överens i gruppen. Man har alltså använt aga för att det har varit okej. Okay, eller man har trott att man har gjort rätt. Alla har varit en del av det här, menar hon. Och hon har bara gjort det de har förväntat sig av henne. De har tillskrivit henne en roll. Och när hon har tvivlat på om hon verkligen är Kristi brud eller om det är, hon ska ha den här rollen, då är det de som har sagt till henne att de får visioner från Gud. De drömmar om att hon är Kristi brud. Hon måste tro på sig själv att hon är det. Så hon menar att hon har blivit manipulerad av hela gruppen som ett kollektiv. och försökt vara den de vill att hon ska vara. Och när jag frågade henne vad hon hade för ansvar i allt det här, då svarade hon: mitt ansvar var att inte bli lurad. Så det är så hon ser på sin skuld.
Det har gått 20 år sedan skotten i Knutby 2004. Och många av dem som var med i församlingen har idag fått diagnosen PTSD, posttraumatisk stress. De kämpar för att kunna leva sina liv normalt igen. De försöker förstå varför det blev som det blev, hur de kunde hamna i en sekt.
Ingen går ju med i en sekt, precis som man inte blir kär i en destruktiv person som vill slå en. Utan man går ju med i en grupp som är en kärleksfull plats där man upplever att det finns stor mening, där man får en viktig uppgift, där man blir sedd och älskad, där man känner trygghet, där man får vänner, där man har roligt. Allt det här upplevde de här unga medlemmarna när de kom till Knutby Philadelphia där på 90-talet. Det som sker sen är en gradvis förskjutning som är så subtil att de inte riktigt märker det. Och när de börjar märka att saker går fel, då hjälper de till att bortförklara det. Att det var inte så illa. Nej, men jag måste ha missförstått. Eller nej, men så där knäppt kan det väl inte vara eller så. För man vill inte förlora det kärleksfulla, underbara sammanhang man precis har hittat. Och att man går med i en sån här grupp, det är liksom också det som är bland det finaste som finns med oss människor. Att vi kan skapa kärleksfulla, vackra gemenskaper där vi får mening med våra liv. Men det är också det som kan bli bland det farligaste. Så... men allihopa hittade en plats som de älskade. Det var därför de gick med.
Både Helge Fossmo som dömdes till livstidsfängelse och Sara Svensson som dömdes till rättspsykiatrisk vård är idag fria. Genom åren har det spekulerats i om även Åsa hade någonting med mordet och mordförsöket att göra 2004. Kan Åsa ha legat bakom de anonyma sms'en till Sara Svensson? Ingen vet.
Alltså Helge Fossmo vill nog ha det till att det är Åsa som har gjort det. Men det finns tre personer som kan veta saker om det här. Och vi har inga utsagor från dem idag som bevisar något av det. Det är Åsa, Helge och Sara. Åsa säger att hon inte har skickat sms'en. Och ingen har bevisat att hon har gjort det. Helge är däremot dömd för att ha skickat sms'en. Det är jättemånga som tänker att Åsa hade sån fruktansvärd makt i det här sammanhanget. Hon var en sån viktig person. Hon hade den gudomliga roll som hon hade för medlemmarna. Om det finns hemligheter som inte har avslöjats än, så borde hon av alla veta om dem. Hon var också förmögen till ett enormt utnyttjande av de här människorna. Oavsett hennes motiv så har hon utnyttjat och hon har gått våldsamma handlingar mot dem. Det är inte alls samma sak som att man är förmögen att liksom planera ett mord på sin syster. Det här är spekulationer bara. Vi kommer aldrig få veta.
Du har hört Sektmordet i Knutby. En podd i fyra delar av mig, Simon Moser. Exekutiv producent är Tove Friman Leffler, tekniker Kristoffer Kronander. I den här podden hörs klipp ifrån Sveriges Radio, Sveriges Television, TV4 och HBO. Den här podden är producerad exklusivt av Podlit för Nordio.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.